Bara du är värdig att bli upphöjd, Herre. Du är kung Jesus. Du är majestät, Herre. Du är Herre i våra liv, Herre. Och vi bekänner, du är Herre över det här landet också. Vi bara proklamerar namnet Jesus. Namnet över alla andra namn. Det är i ditt namn jag bett för alla de här bönämnena. Det är i ditt namn som vi kan bli frälsta. Herre, vi bara prisar dig och tillber dig den här kvällen. Vi älskar dig, Herre. Hur kan vi annars än att älska dig? Herre, vi älskar dig. Vi tillber dig. Kung Jesus. Herre, vi upphöjer dig. Åh, vi upphöjer dig, Herre. Herre, tack att vi får lyfta upp ditt namn över alla problem. Över allting som vi ser eller inte ser, Herre. Herre, vi bara tackar att du är vägen, sanningen och livet. Herre, tack att du är på tronen. Tack att du har kontrollen. Tack att varje knä ska böja sig för dig en dag. Varje tunga ska bekänna ditt namn en dag, Herre. Herre, tack att vi får göra det redan idag. Tack att vi får göra det redan här och nu. Tillbe dig. Böja oss inför dig. Vi känner dig med våran mun, Herre. Åh, Jesus. Bara sola gadei alla banda ridi li bara la bassanda shodro sori li lei alla ganda. Tack Herre att genom dina sår är vi helade. Och ridi li bala, är du här ikväll och behöver ett helande, bara ta emot just nu. Kora la sei alla ganda. Herre, vi bara tackar att du ropar ut, det är fullbordat. Tack att genom dina sår inte kan vi ändå bli helade, utan vi är helade. Tack för ditt blod som vi sjöng om, att det är kraft i ditt blod, Herre. Det når oss var vi än är, Herre. Tack att ditt blod får bara gå ut den här kvällen. Till läkedom, till helande, till upprättelse. Shidili bara sanda, till frälsning. Sidili bara sorg. Shodara bara salodig idea. Shakala gabara ganda. Maggan, jag vet inte om du är beredd, men kan vi inte ta "Du är den mitt hjärta söker"? Och du som kan, du kanske är med, Pernilla, med skärmen här, men du som kan, låt oss bara sjunga den här sången. Orkar du så ställ dig upp. Det är gott att få stå och tillbe. Jag har full förståelse om du inte orkar, men låt oss tillbe genom den här sången.
Du är den min själ har kär. Du är den som jag behöver. Konung och min frälsare.
Du är den.
Du är den mitt hjärta söker. Du är den.
barasanda. Kora barastori gidei asabando kolo barasanda. Oh, tack Jesus. Tack Jesus. Shodara la baraganda. Jag bara upplever ett ord till min fina vän Jan. Hur Gud bara kommer med kraft över dig. Shidili barasola gadeja sabando rodori kisteja. Jag bara upplever just nu, det bara kom en ström ifrån himlen där du står. Oh, rabasola, jag bara upplever att det är både för anden, själen och kroppen. Roda la sili baraganda rabado dori, bara ta emot just nu. Shidili barasalo brasandi. I barasola galeja la kasta kala gala. Jag kommer med kraft. Min dotter, min älskade dotter, jag kommer att fylla på. Åh, jag kommer att fylla på. Radiseja abali ili barosoli gideja abarasanda labandoro story. Limbasa ili baragoda galaganda sibaro. Rodolo goro från topp till tå. Hela kroppen, hela knoppen i sinnet, mentalt, själsligt, andligt. Corassa la borogode che le abbando, roda la barassando lo go barassando rogodi. Corra basta cadi gideia la gando rogodi gideia. Shoda rabara gabaragando. Jag upplever det som ett ord också till fler här, fler som lyssnar kanske på olika sätt, men hur det har funnits en trötthet, men hur Gud kommer med ny styrka. Just det här som Leif har talat om, jag tror är profetiskt, om uthållighet. Och någon kanske tänkte, oh, god Gud, kommer jag att orka? Du kommer att orka. Nu kommer en påfyllning. Nu kommer en påfyllning. Shidili barasalo barasanda. Åh, bara fyll Leif, fyll Pernilla, herre. Fyll var och en som är här idag. Fyll var och en som lyssnar, herre. Fyll Maggan, herre. Åh, la sala gabaraganda, herre, tack att vi får dricka av din källa den här kvällen. Åh, bara säga la garabandeja. Herre, du vet att det inte är enkelt här. Men du fyller oss, herre. Du fyller oss, herre. Åh, la sala med ny tro och hopp för framtiden. Åh, med ny kraft att uthålligt fortsätta be. Att fortsätta att uthålligt göra det som är gott, det som är rättare. Åh, herre, att fortsätta, att uthålligt fortsätta hålla fast vid dig där vi behöver det, herre. Åh, ralabasora labanda. Rodolo gori gilea laganda. Kora galabanda, att fortsätta uthålligt vara frimodiga. Kora salabaraganda rabarastori. Libarasoro godori gilea. Kibrostori gilambarastori lilalo. Att uthålligt söka dig, att söka ditt rike. Att uthålligt tro Gud om det där miraklet som vi behöver. Fyll på, herre. Tack att du gör det, herre. Herre, du gör det övernaturligt. Shidili barasora labandi. Simbaragando logodi gideja. Tack, herre. Tack, Jesus. Tack att du kommer med glädje också. Herre, du kommer med glädje, herre. Mitt i prövningar, du kommer med glädje, herre. Mitt i när vi kanske inte ser det där vi ropar till dig om, herre. Salabarastora gadeja. Ora legedeja, du kommer med frid, herre. Där det stormar, där kommer du med frid som övergår allt förstånd. Shodro sorgo dorgo deja laganda. Kidigileja laganda galaganda. Herre, du kommer med kärlek. Att kunna älska de där som är svåra att älska. Du kommer med kärlek, herre, så vi kan fortsätta att älska. Sidili barastori. Landiste deo gobora kasande. Idag får ösa med fröjd i frälsningens källa. Tack att den källan inte tar slut. Tack att den är ren. Tack att den ger kraft. Den ger vila. Den ger tro. Den ger kärlek, den ger oss allt det vi behöver. Soda la barastori. Shidi gidea. Farligt när Maggan sätter sig där. Oh, wow, amen. Jag tror att Leifs ord också som inledning här idag är mer profetiskt än vad vi fattar. För det är inte lätt och vi ska ändå uthålligt fortsätta. Men jag tror att Gud ville bara fylla dig. Det är lite i linje med det jag kommer tala om, men jag tror Gud vill bara fylla på. Vi ska inte ge upp. Och ibland, vi vet att vi inte ska ge upp. Och vi vet att liksom, ingen av oss vill ju ge upp. Men ibland är det tufft. Det är en andlig fight. Ibland är det kroppslig fight. Och det är själen. Och, alltså vi är ju ande, själ och kropp. Och allt pågår samtidigt. Men jag tror Gud har verkligen fått betjäna dig idag. Bara genom den här lilla stunden, att du har fått bli fylld på nytt. Och det är ju härligt när man tankar, eller hur? Man behöver inte bara gå. Jag tror någon har känt, jag tror att det är en profetisk bild till någon. Att man liksom, du har känt hur tanken tar slut. Var den här varningslampan som på bilen har lyst. Och så har du precis fyllt på. Men du kommer inte ens över det här röda området på tanken. Utan det blinkar fortfarande. Och så kanske du blir fylld till den graden att du åtminstone klarar dig till nästa station. Men det hinner liksom aldrig bli fullt, va? Men Herren vill fylla dig på nytt och bli uppfylld så att du orkar. Så du känner, nu kan jag köra på. Så känner man ju när man har tankat, då står det 999 på våran, att så långt kan man köra om man inte kör för fort. Och så vill Herren att du ska få känna. Amen. Ja, härligt. Vi har kommit hem från Pakistan för knappt en vecka sedan. Och det var en väldigt härlig resa. Vi hade inte kampanj den här gången. Det gick inte på grund av att vi inte kunnat. Alla konton faktiskt i Pakistan var stoppade från att föra över pengar. Allting är hit och dit i alla de här länderna. Men vi kunde ha två älskonferenser. Och vi hade även outreach-möten på flera kvällar. Och det var väldigt härliga. Första konferensen var i 2 dagar, heldagar. Och det var så uppmuntrande att se. Vi har aldrig sett det innan under alla år. Vi har varit i Pakistan sedan 2005. Det var så otroligt många unga, både kvinnor men också framförallt män som var brinnande kallade av Gud att predika evangelium och gjorde det. Åkte från by till by och de var andefyllda, andesmoda predikanter. Och det bara sprakade på hela den här konferensen. Och det blev också en andeutgjutelse på de här dagarna för de som inte hade fått uppleva den heliga ande. Och det var så uppmuntrande att se, för vi känner att ibland har vi känt att våran koordinator då, som vi har jobbat med sedan 2010, att han är lite ensam i detta. Liksom. Han är också en ung man som brinner och liksom predikar evangelium. Men det var så hoppfullt och trosfyllt att se alla dessa härliga människor, och vi fick utrusta, uppmuntra, be för dem, betjäna dem, tvätta deras fötter och sända ut dem. Så det var väldigt härligt. Och sen hade vi också en konferens till där vi hann ha första dagen, men tyvärr så stoppade polisen oss sen inför andra dagen, för det har varit attentat speciellt riktade mot vita. För några veckor sedan så var det kineser som blev dödade, och nu precis natten här till liksom våran andra dag på andra konferensen så var det japaner som var attackerade. De dog inte, men de blev svårt skadade, och en polis dog i attentatet, och då blev ju polisen livrädda. Både för vår skull, men också för sin egen skull. För att egentligen ska ju polisen förse med säkerhet för oss. Så tyvärr fick inte Marcus och jag, de kom där och stoppade oss. När Marcus precis hade börjat predika där andra dagen och på andra konferensen. Och de bara sa, vi vägrar att tillåta er. Och vi försökte och försökte och försökte, men de vägrar. Så då bestämde vi för att det är bättre vi lämnar. Vi tar inte mer tid nu. Vi åker tillbaka där vi bodde, till dit vi bodde. Och så fick vi lämna över till en pakistansk pastor som predikade vidare. Men det var fantastiskt härligt där också. Och det var så, det är så gott att se. Det är en ny hunger. Jag hade inte heller varit där på 4 år. Och det var så fantastiskt att få liksom möta våra team och se hur alla de här unga då som vi har mött tidigare fått växa och fått komma ut i tjänst och så vidare. Sen måste jag bara få berätta om ett outreach-möte. Vi hade ju flera då liksom bara ute i byarna. Enkelt då, inte i kampanj, men ändå där de kunde samla. Och då kommer vi ut, vi kör långt, långt ut. Och det är bara att erkänna att det här var kväll 2 eller någonting, jag kommer inte ihåg. Man är lite koko i huvudet av all jetlag. Och man är ganska trött efter resa och man liksom sover lite dåligt. Och så skulle vi ut den här kvällen, och allting tar tid i Pakistan. Det är lite så här afrikansk mentalitet också. Att säger de en tid så gäller ju inte den, utan det är 2 timmar senare. Så vi kom ut där, och det var ju på landsbygden och det luktar både det ena och det andra. Men sånt gillar ju vi liksom. Då känner vi att nu är vi på rätt plats, va. Inte bara highways utan byways, de här små byarna. Och det tog tid, och de skulle bjuda på te, och man skulle sitta och prata och vänta lite, folket kommer, och man var så trött i huvudet, men bara, det kommer gå bra det här. Men sen när den här lilla, det var liksom en kyrka med lite halva väggarna fanns, men taket fanns inte och dörren fanns inte, och det var liksom lite så här enkelt, men den fylldes upp av
också då sådana som inte var frälsta, och så var det ju frälsta också. Och det var en pastor där, han var så ung och brinnande och liksom, han bara, nej men vänta nu, folket kommer. Och när Markus började predika evangelium där, och det var bara, all trötthet var som bortblåst. Alltså man bara känner, det är värt allting. Och jag fick lite flashbacks från när vi bodde i Indien som missionärer, som nygifta för 20 år sedan. Och det var bara så enkelt, primitivt, och allting var verkligen, men det var bara så fantastiskt. Och ett 30-tal kanske, jag vet inte exakt hur många som blev frälsta, de räckte upp han och Max, bad med dem, till frälsning då. Och sen bad vi för heland, och då var det ett mirakel som var så fantastiskt. Så skedde mycket mirakler, men då var det en ung tjej, kanske 20 plus år gammal. Och hon, man såg på henne att hon var lite mager och så. Då hade hon blivit ditburen eller skjutsa från sjukhuset. Hade inte kunnat gå. Hon var inte förlamad. Men hon hade massa olika sjukdomar som gjorde att hon hade varit sängliggande på sjukhus med massa mediciner, smärta och alla möjliga saker. Och inte liksom, men någon hade skjutsat dit henne och hon blir fullkomligt helad. All smärta, all sjukdom som kom ju fram, försvann, som kom fram där och vittnade och berättade. Så det var, jag tycker det är värt en applåd till Jesus. Så det var en väldigt härlig resa, en snabb visit. Vi var ju bara där en vecka. Men det var fantastiskt. Så det var lite rapport också, för jag vet att ni ber och ni ger. Många av er som församling också. Så jag vill bara säga stort tack, för vi gör verkligen detta tillsammans. Vi kunde inte vara lyckligare att vi får vara där ute, höll jag på att säga, i kobajslukten. Men vi gör det tillsammans. Och ja, det finns mycket att berätta, men jag ska inte ta det med nu. Men det har varit fantastiskt. Markus, han fick faktiskt en liten släng av lite matförgiftning efter det här nu. Så att därför är inte han med mig här ikväll. Han har precis kommit upp på benen här igen i alla fall. Men det är det värt för att få vara där ute. Maten är ju kanske inte alltid den bästa. Nu ska jag gå in i mitt budskap, för jag ser att klockan har hunnit bli till och med över 6. Jag vill börja med att bara berätta någonting som Gud talade till mig för några år sedan, innan jag bara går in på alltså vilken titel då som är på mitt budskap den här kvällen, som jag upplevde att jag skulle tala om. För ganska många år sedan, jag minns inte exakt, så jag brukar alltid ta bönepromenader. Jag gillar det verkligen mycket, när man lite vill vara själv med Herren. Markus och jag ber ju mycket tillsammans varje dag, varje morgon. Men när man liksom lite bara, nu vill jag bara vara själv med Herren, då brukar jag gå ut på bönepromenader. Och det här var en sån här bönepromenad. Och just då, jag minns inte exakt vad vi gick igenom, men ni vet, livet är inte enkelt, eller hur? Och det var någonting tufft som vi gick igenom just då. Och det var mycket tårar. Jag gråter inför Herren, jag är ärlig inför honom. Och jag grät liksom, och jag beskrev situationen precis som han inte visste om den. Och jag berättade verkligen hur länge det här hade pågått och hur tufft det hade varit och, liksom, och så vidare. Och när jag väl hade tystnat då i min bön, så liksom ungefär lämnar jag över Gud. Nu får du knäppa med dina stora mäktiga fingrar och plocka bort allting. Det var lite det jag ville att han skulle göra. Och det han skulle säga liksom, att Hanna, nu bara hjälper jag dig. Inte hokus pokus, det ska man inte säga. Men nu tar jag bort allting. Men det var inte det han gjorde eller sa. Vet du vad han sa? Han sa så här: Hanna, jag har aldrig lovat att det skulle vara enkelt. Och vet du vad? De orden fick mig att torka tårarna och så bara, nej Gud, det har du inte. Men nu fortsätter jag. Alltså det ordet gav mig ny tro och uthållighet för att fortsätta liksom framåt på den vägen vi går med Herren. Och idag vill jag tala om, faktiskt min titel den här kvällen är faktiskt samma som min senaste bok, Genom livets tuffa passager. Jag såg det låg några där ute, så har du inte den så ta den, men jag vet att alla läser inte böcker. Men jag bara upplevde att jag skulle tala om det här budskapet. Jag upplevde faktiskt när jag var nu i Pakistan att Herren viskade i mitt hjärta att Hanna, det här budskapet ska du också proklamera ut för att hjälpa hjälpa människor. Och när jag bad för detta så fick jag som en profetisk bild. Och den är kanske lite rolig, men jag fick som en bild över det här budskapet av en traktor och av bilar som har kört av vägen av olika anledningar. Du och jag, livets tuffa passager kan få oss att köra ner i diket. Medvetet eller omedvetet, men livet är tufft många gånger. Men jag fick bilden av en traktor. Att även om inte du kan komma upp på vägen själv på grund av den tuffa passagen som du kanske har mött eller möter just nu, så vill Herren idag vara den här traktorn med de här rejäla hjulen. Va? Han slirar inte. Du kanske har försökt att komma upp liksom på vägen igen, men du har slirat. Ibland kan det vara så illa, ni vet, när man kör längs med vägarna att man ser vissa bilar har stått så länge så någon tjuv kanske har varit där och ni vet och krossat rutorna och den kanske har brunnit. Alltså, det kan vara någon sprillans ny Mercedes som står där och glänser, men det kan också vara en totalt sönderbränd som har stått där länge och rostat. Men jag bara upplevde när jag bad för detta, just den här bilden att Herren är, eller det här budskapet eller orden i, sanningen i budskapet är den här traktorn som det spelar ingen roll om du har precis kört av eller har stått där och känner det är omöjligt, så vill Herren föra dig upp på vägen igen. Så att inte fienden genom de här tuffa passagerna gör att du blir stående i diket. För alla man och kvinnor behövs på däck för den här tiden. Så jag vill bara tala om just det här att vi går genom livets tuffa passager. Och på min bok har jag medvetet gjort genom stort och med stora bokstäver. För jag vill tala om att du kommer komma igenom. Kanske inte egen kraft, det är ju där vi försöker. Vi kan försöka med mänskliga metoder, men med Guds hjälp, med Guds sanning, med hans principer, med hans hjälp, med hans ande, så kommer du att komma igenom. Och inte bara igenom, utan det du tar med dig kommer kunna välsigna många andra. I Saltaren 34:20 så står det så här: den rättfärdige måste lida mycket, men Herren räddar honom ur allt. Alltså, vi är inte räddade ur lidandet, eller hur? Men han kommer för oss igenom. Och jag ska ärligt talat säga så här, när jag gått igenom olika passager, så har nästan ingen, jag vet inte om jag ens ska säga någon, ett helande mirakel, ja, har jag sett på det sättet i min kropp eller flera. Men nästan alla tuffa passager har jag inte blivit liksom att Gud har svarat på bön och så är det borta. Men han har tagit min hand och han har fört mig igenom. Det kanske har tagit lite tid. Vi behöver den här välbehövda uthålligheten. Men vi har kommit igenom varje prövning. Jesus själv säger så här, Johannes 16:33: i världen får ni lida. Och vi lever ju i den här världen. Vi ska inte leva av världen, men vi lever på den här jorden. Vi lever i den här världen. Och det är ju faktiskt så här att djävulen är fortfarande herre på den här världen, i den här världen, på den här jorden. Han är inte avsatt tronen än. Jesus avväpnar honom, så i våra liv ska han inte kunna ha någon makt. Så mycket vet vi. Men han är fortfarande regenten på den här jorden tills Jesu andra tillkommelse. I världen får ni lida, men var frimodiga. Jag har övervunnit världen. Och i det stycket där Jesus talar i Johannes 16 så har han precis förklarat att han kommer försvinna en kort tid. Och då kommer de sörja, jämra sig, man får lida. Men sen kommer det vändas i glädje. Så oavsett vad vi får möta här och nu så kommer vi ta oss igenom. Men en dag också, när Jesus kommer tillbaka, då kommer allt att fullbordas. Då kommer det att vändas i glädje. Och jag tror så här, en del saker kommer vi inte få uppleva fullt ut förrän då. Men då behöver vi den här uthålligheten som Leif talar om. Och jag vill dela om 5 olika passager. Nu kanske någon har läst min bok, men det spelar ingen roll. Jag vill tala om 5 olika passager den här kvällen som jag tror vi alla mer eller mindre får möta. Och då har jag faktiskt, för varje passage så har jag en nyckel. Här är rejäla nycklar. Här är bara tre, men jag har fem nycklar till dig här idag genom mitt budskap. För jag tror så här, när vi möter olika saker så behöver vi finna, vad är nyckeln i Guds ord som tar mig igenom den här passagen? Innan jag går in på de fem olika passagerna så vill jag bara säga, en grundnyckel är vad det står i Osåsboken 3:5. Förtrösta på Herren av hela ditt hjärta. Förlita dig inte på ditt förstånd. Det gäller i allt vi går igenom. Tänk, just när vi går igenom, så är det ju kanske mer eller mindre jämnt, men när vi går igenom tuffa prövningar och passager, då är det så lätt att vi tänker väldigt mycket. Fienden bombarderar. Våra känslor är lite mer alerta. Alla tankar som kommer, eller vad vi ser eller inte ser med våra ögon, eller vad andra människor säger eller inte säger eller gör, eller vad som pågår. Men jag tror att allt detta innefattar att inte förlita sig på sitt förstånd. Att inte förlita sig vad vi kan tänka ut eller vad våra fem sinnen säger. Utan vi kan förtrösta på Herren. Och ibland tror jag att vi behöver sluta våra ögon, sluta våra öron kanske. Stilla ner tankarna och bara säga, Herre, jag förtrösta på dig. Och i Kärnbibeln så står det ju så underbart, och står det, förtrösta på, lita på och luta dig emot. Vem är det du och jag kan luta oss emot genom alla prövningar, genom hela livet, men framförallt när vi känner att det skakar? Klippan. Klippan med stort K. Jesus Kristus. Vi kan luta oss mot honom. Vad skönt när vi känner oss, vi kan känna oss svaga, vi kan känna, vi vet inte hur vi ska gå framåt, men då kan vi förtrösta på, lita på, luta oss mot Herren. Nu vill jag komma in på de här fem passagerna, och den första är lite generell så här, att när omständigheter tränger på, det kan vara alla dess möjliga olika omständigheter och prövningar som du går igenom, då skulle jag säga att nyckeln är, nu har vi tre, jag får inte, kan inte dela på dem, lyft din stav. Vad menar jag med det? Få ett ord ifrån Gud som du kan hålla fast vid, tala ut, som tar dig genom den prövningen. Och du vet ju från Andra Mosebok 14, vers 15 och 16, när Israels folk kommer fram till det röda havet, ni känner till berättelsen, och så kommer ju armén bakom för att förgöra. Och det är ju faktiskt inte bara så att Gud delar på havet bara så där, utan i samarbete med Mose så delas det röda havet så att folket, både Mose och folket, kan gå igenom på torr mark. Jag tycker det är härligt. Det står på torr mark. Ingenting liksom skadar dem eller gör dem blöta. Dränker dem absolut inte. På torr mark. Och vad är det Gud säger till Mose? Sedan sa Herren till Mose, varför ropar du till mig? Ja, det är ju lite, vi skulle nog också ropa, du och jag. Säg till Israels barn att de ska dra vidare. Lyft din stav och räck ut handen över havet och klyv det, så att Israels barn kan gå mitt igenom havet på torr mark. Och när vi läser vers 21-22 så ser vi att det är precis det han gör. Han lyfter staven, och det står att under en hel natt så delade Gud havet då till höger och till vänster. Jag vet inte hur höga dessa vallar måste ha varit. Alla såna här teckningar man har sett, jag tror inte de stämmer. De får inte plats på teckningen. Och så går de rakt igenom. Och jag skulle säga, när du möter en prövning, det kanske har varit en skilsmässa, kanske varit en utbrändhet, kanske har varit en ekonomisk prövning, man kanske har förlorat jobbet, kanske är något riktigt tufft i familjen just nu med något av barnen, det kan vara en stridighet på ditt arbete, alltså det kan ju vara så många olika saker som sker i våra liv, men då är nyckeln nyckeln för att ta sig igenom den här. Det nyckeln är alltid att förtrösta på Gud. Men be Gud om ett ord. Det säger jag alltid till alla. För att ibland behöver vi stå där med ordet. Hålla fast i det. Tala ut det. Be ut det. Moses stod hela natten innan havet delades. Och en natt, det kan ju du och jag tycka det är kort. Men ibland behöver vi stå där och tala ut, lyfta upp våran stav tills vi ser den här prövningen, det här röda havet att dela på sig så vi kan gå igenom på torr mark. Ibland så har vi gjort kanske så här, man kanske har fått till och med ett ord, alltså man kanske har fått ett profetiskt ord, det kan det vara, men annars kan man be Gud om ett ord. Det gör jag alltid när vi möter tuffa prövningar, då säger jag: Gud, ge mig ett ord. Och jag brukar ju säga då, ge med en stav att hålla ut. Och det är någonting när vi proklamerar ordet. Vi talar ut ordet. Och även om inte det sker på en gång. Även om vi får stå där en vecka, en månad, ett år, 10 år. Men vi bara fortsätter att hålla fast vid det här ordet. Så är det någonting med Guds ord, har du märkt det? Som är levande och verksam, som skapar tro i oss att okej, Herre, jag ser det fortfarande inte, men jag bara fortsätter att hålla ut min stav tills jag ser det här röda havet dela på sig. Och du kanske har hört mig dela det både här eller någon annanstans, men för över 10 år sedan så gick jag igenom en tuff tid av utbrändhet. Jag jobbade ju som lärare och vi reste och predikade och missionärer. Och det blev för mycket. Och det var saker som Gud också ville göra i mitt liv. Alltså jag hade aldrig varit den jag hade, som jag är idag och gör det som jag gör idag. Om jag inte hade gått igenom den prövningen. Jag tror att det är så i ditt liv också. När vi blickar i backspegeln så kan vi se att när vi går igenom och de prövningarna vi har gått igenom, om vi låter Gud verka i våra liv under tiden, så gör han oss verkligen, han formar, han slipar, han skalar av saker. Och jag gick igenom, det var väldigt tufft, jag mådde väldigt fysiskt dåligt, jag fick ju sluta. Jag fick sjukskriva mig som lärare. Jag kunde inte resa på missionsfältet. Jag kunde ibland inte ens gå till affären och handla. Och jag kunde inte göra någonting egentligen. Och det var så prövande fysiskt. Jag sov inte på 9 månader. Jag hade hjärtklappning, jag hade stickningar. Ibland åkte jag iväg liksom och hade 30% syn på en öga. För jag hade sådana migränanfall. Hade jättemånga saker då, både fysiskt. Men jag skulle vilja säga att det mentala var ännu tuffare. För fienden var där varje dag och viska: du kommer aldrig bli helad. Du kommer aldrig predika igen. Du kommer aldrig vara missionär på nytt igen. Du kommer aldrig känna dig stark igen. Du kommer aldrig känna igen dig själv igen. För det är ju det, man känner att man blir någon helt annan. Vem är jag nu? Och det kan ju vara bra också att man inte har sin identitet i det man gör. Men fienden var på så mycket. Och på nätterna när jag låg där liksom och inte kunde sova. Åh, han sköt och sköt och sköt. Det var inte pilar, det var större. Det var nog kanonen han hade riktat. Men då fick jag ett ord. Jag hann inte be Gud om ett ord. Men jag fick ett ord. Jag minns så tydligt. Du har kanske hört mig berätta det. Men jag sköt fram. Det var lite kyligt. Jag sköt fram fåtöljen vid kaminen. Och just då var min bön: Gud, hjälp mig överleva dagen. Jag mådde så dåligt fysiskt. Jag mådde så dåligt i min själ. Men då bara hör jag den heliga ande viska i mitt hjärta: gå till Psaltaren 145:14. Och det var inte så här, gå till Psaltaren 23, ni vet, aha, men det vet jag vad som står. Jag visste inte vad som stod där. Så jag tog upp min bibel, för den låg alltid jämte mig. Jag orkade inte läsa så mycket, men den låg där. Ibland på nätterna så låg jag och bara kramade Guds ord liksom. Jag orkade inte läsa det. Och så öppnar jag upp och så står det, Psaltaren 145:14. Herren uppehåller alla dem som är på väg att falla. Och då behöver du förstå, bara några veckor tidigare när jag skulle försöka förklara för Markus, som inte alls kände igen sin fru längre och undra vad som hände, så hade jag beskrivit min situation. Markus, det är som att jag är i en mörk tunnel eller en brunn och faller längre ner och längre ner och längre ner och längre ner. Jag bara faller och jag hittar ingen fast mark. Och så talar Gud: Herren uppehåller alla dem som är på väg att falla. Och jag tog det ordet. Varje dag proklamerade jag det. Blev jag helad samma dag? Nej, det tog flera månader. Men jag bara proklamerade. Herre, du uppehåll alla dem som är på väg att falla. Och ibland så jag blev sämre och jag föll och det var många saker. Men jag bara fortsatte. Herre, det här är min stav. Det här var nyckeln, det här var staven som tog mig igenom. Efter några månader så upplevde jag hur jag hade fått lite som en fast mark under fötterna. Jag var inte bra, men jag föll inte längre. Någon har kanske varit utbränd eller är utbränd, då känner du igen det här. Men jag kände, nu har jag fått fast mark. Men jag kände mig fortfarande lite som jag brukar säga, som den krokryggiga kvinnan där. Som gick liksom, är det Lukas 13, vad står det? Hon var ju fysiskt sjuk då ju. Med krokryggig. Men så kände jag mig. Så trött. Så jag orkade ingenting. Liksom, och jag släpade mig fram i livet. Då hörde en helig ande viska igen. Gå tillbaka till versen. Så sa han. Och jag visste precis vilken det var förstås. Då gick jag tillbaka till Psaltaren 145, 14. Och läste. Då hade jag ju bara läst halva. Då står det så här sen. Han reser upp alla nedböjda. Och då tog jag den delen. Det var ju precis så som jag kände mig. Krokryggen nedböjd. Och du kanske känner det så. Men Gud är den som uppehåller dem som är på väg att falla. Gud är den som reser upp alla nedböjda. Och jag vill bara tala ut över dig den här kvällen. Vi kan väl säga att nu är det ju kväll. Vi kanske börjar på eftermiddag, men det blir kväll. Och även till dig som lyssnar. Det finns ingen utbrändhet som man inte kan bli fullt helad ifrån. Det finns inte. Läkaren sa till mig, jag var sjukskriven och var tvungen att gå hos kurator och så vidare. Och de sa att Hanna, du kommer ju aldrig bli helt frisk, för det blir man inte. Inte när man har gått så långt som du. Och ja, men jag tog inte de orden. Jag tog Guds ord. Och jag kan säga nu, 11 år senare, och det tog ju bra mycket snabbare så. Det kanske tog något år, kanske 2 år innan jag kunde känna. Nu är jag frisk och stark igen. Alltså... nu är jag liksom mig själv igen. Men fullkomligt helad. Fullkomligt upprättad. Inga symptom, inga men, inga sviter av någon utbrändhet. Och jag vill bara säga till dig, nu är det kanske inte just utbrändhet du går igenom. Men be Gud om ett ord. Det är verkligen nyckeln för det du går igenom. Be Gud om ett ord som du kan hålla ut. För jag kan säga, redan när jag fick det här ordet kände jag största vändningen. När jag satt där vid kaminen. Jag kände det inte rent fysiskt. Jag sov inte på många månader till. Men jag kände hopp. Och tro att det här är en transit. Det här är någonting jag går igenom. Men jag kommer komma ut på andra sidan. Och då hade inte fienden övertaget i sinnet längre. Utan jag hade övertaget. Så be Gud om ett ord som tar dig igenom. Det andra som jag vill säga, de går ju in i varandra lite. Men den andra passagen som jag vill beröra. Det är när bönesvaren inte kommer. Då är nyckeln utifrån Daniels bok överlåtelse. Jag vill läsa Daniel 3:17. Här har vi Sadrak, Mesak och Abednego. Ni känner till, de hade rest, kung Nebukadnessar hade rest en staty. Alla på en viss liksom, klockslag eller signal skulle böja sig och tillbe den här statyn. Och det gör ju inte Sadrak, Mesak, Abednego. Och någon rapporterar dem. Jag tänker det, det var verkligen så under corona att människor rapporterade varandra. Och jag tror att det faktiskt kommer komma en sån tid där det kommer bli tuffare i vårt land. Där människor kommer rapportera varandra om man inte följer allting som myndigheterna säger. Men Daniel 3:17, de svarar så här. Om det blir så är vår Gud som vi dyrkar mäktig att befria oss ur den brinnande ugnen. Det var ju straffet om man inte böjde sig. Och befria oss ur din hand och konung. Det första jag vill säga, de hade tro här. De säger att det är vår Gud som vi dyrkar, han är mäktig. De kände sin Gud. De vet att han är mäktig. De visste att han var mirakelgöraren. De visste att han var på tronen. Det får vi aldrig tvivla på. Det får vi aldrig rubbas av. Oberoende av vad vi möter. Även om ditt bönesvar inte kommer så är Gud Gud. Han som Leif, han har sagt så många bra saker här nu. Han hör bön. Han svarar på bön. Det rubbar inte vi, även om inte du har fått se ditt bönesvar. Men det jag vill säga, fokusera på, det är ju vers 18 som är själva nyckeln. Överlåtelsen de hade. För de stannar inte med att säga, vi tror på Gud, Gud gör ett mirakel, Gud gör ett mirakel. Utan de säger, men om inte. Så ska du veta, o konung, att vi ändå inte dyrkar dina gudar. Och att vi inte vill tillbe den staty av guld som du har låtit ställa upp. De säger inte att Gud inte kan. De ändrar inte sin bild av Gud för att de inte får se vissa saker. Men de säger så här, Gud är mäktig, han är mirakelgörande, han kan befria oss. Men om man inte gör det. Ibland i det här livet sker saker som du och jag inte önskar. Det kanske är så att du har bett Gud om ett helande. Vi vet att Guds vilja är helande. Men du har inte fått se helandet. Då behöver vi ha den här överlåtelsen som tar dig genom passagen. Vi tror Gud om helande. Vi vet att genom Jesus sår är vi helade. Vi vet att han är Herren, våran läkare. Hela Bibelns liksom tema är att Gud är en Gud som vill att vi ska få vara hela i våran kropp också. Men vi behöver också ha överlåtelsen. Herre, jag har den här svåra sjukdomen och jag har hört många säga, sen ska jag tjäna Gud, eller sen ska jag be för sjuka, eller sen ska jag, men vi behöver ha den här, men om inte jag blir helad, inte om Gud inte vill, för han vill, det tror jag. Sen vet inte vi förstår inte varför alla inte blir helade. Vi får se mycket mirakler, men jag kan säga så här, vi får se lika många på missionsfältet som inte blir helade. Och då får vi bara överlåta det till Gud. För vi kan ju inte hela någon. Det är Gud som är läkaren. Men om inte, så ska du veta. De svarar ju konungen. Vi behöver svara djävulen. Men om inte jag blir helad, så kan du glömma att jag inte kommer tjäna Gud ändå. Då tjänar jag Gud med den kraften jag har. Och jag kommer be för sjuka. Även om jag har sjukdom i min egen kropp. Alltså vi fortsätter att tillbe Gud, tjäna Gud, lyda Gud ändå. Och det här är så viktigt. Just när de där, nu talar jag om bönesvaren, där vi vet att det är Guds vilja. Då överlåter vi oss ändå. För oss så var detta ett av de starkaste verserna som Gud talade. När vi har inte kunnat få barn. Är Guds vilja att välsigna människor med barn? Ja. Var det våran önska och vilja? Ja. Under 2 års tid grät jag mig till sömns. Inte varje kväll, men regelbundet. För jag längtade så mycket efter att också få bli mamma. Biologiskt, för någon kommer alltid och säger, ja men ni har så många andliga barn. Ja det har vi, det är fantastiskt. Men jag ville bli en riktig mamma, en biologisk mamma. Och bönesvaret kom inte. Och jag brottade så mycket. Och det var en fruktansvärd tid där, framförallt i början då. Liksom. Och man såg bara barnvagnar, man såg bara gravida magar. Och syskonen fick första barnet och andra barnet. Och vännerna fick första och andra och tredje och en del fjärde. Och jag tänkte, Gud, jag ropade och liksom jag bad och jag proklamerade och jag gjorde allting. Men bönesvaret kom inte för oss. Men väldigt tidigt i den här tiden där jag var nästan deprimerad. Jag sa till Gud, jag kanske inte menade det, men jag sa till Gud, Gud om inte jag får barn så kan du ta hem mig nu. Alltså man längtan var så stark. Så om det är du här idag, jag vet den där längtan, den finns i oss så starkt. Men då fick jag de här verserna av Gud. Då kom det här till mig. Och jag bestämde mig för att väldigt tidigt ändra min bön. Jag sa, Gud, jag tror dig att vi ska få barn. Du ska välsigna oss och du är givaren av barn och du vill ge barn och så allt detta. Men om inte vi får barn, då gjorde jag en överlåtelse. Och det är nog det starkaste jag har gjort i mitt liv. Det är mycket starkare än att åka till Pakistan där de har självmordsbombare. Då sa jag, Gud, om vi inte får barn, då kommer jag ändå att älska dig, följa dig, lyda dig och tjäna dig. Och jag tror att om det är du här idag, du har inte fått det där bönesvaret. Du kanske kämpar med sjukdom i din kropp. Det kan vara någonting i ditt, det kanske är att du har bett för din, att få en livspartner. Men du är fortfarande ensam. Vill Gud att man och kvinna ska liksom få gifta sig och liksom tjäna Gud tillsammans? Ja, men vi vet inte varför vissa inte får någon man eller får någon fru. Men att du bara överlåter dig. Eller om det är sjukdom i kroppen. Eller om det är någonting annat. Det kan vara olika saker som vi ändå vet är Guds vilja. Jag talar inte om att få liksom en ny röd Porsche på parkeringsplatsen. För det är inte säkert att det är Guds vilja. Men de där sakerna som vi bara vet. Och då brottas vi. Jag brottar så mycket med oss och sa till Gud. Gud, hur ska jag kunna be för sjuka när jag inte kan tro Gud om mitt eget mirakel? Men där kommer överlåtelsen in. Där kommer överlåtelsen in. Och jag tror verkligen Gud säger till dig. Framförallt till dig. Som har brottats med sjukdom under en längre tid. Och du kanske till och med har blivit sämre. Och jag säger inte att Gud inte vill hela dig. För som de sa, vi vet att vår Gud är mäktig. Han är mirakelgöraren. Han vill läkedom. Genom hans sår är vi hela. Så vi fortsätter att tro Gud om det. Men du stannar inte där och säger att om inte jag får mitt helande, liksom då ger jag upp. Då kommer jag inte be för sjuka, då kommer jag inte tjäna Gud. Och liksom man fastnar i sin sjukdom. Nej, då säger du, Gud, jag tror att du är läkaren. Men om jag så ska vara sjuk hela det här livet, tills du kommer tillbaka. För det, sen finns inga sjukdomar, inga tårar. Då kommer jag ändå tjäna dig, älska dig, följa dig. Och vet du vad jag tror Gud utmanar dig? Att du ska be för sjuka. Att du ska be för sjuka. Och du vet, våran hjärna kan slå 3, 4, 5 kullerbyttor. Hur kan jag be och tro Gud? Men det är Gud som är läkaren. Även om du själv är sjuk i din kropp. Överlåtelse, det är verkligen nyckeln. Att överlåta sig. Och det gäller ju vad vi än har bett Gud om som inte har skett. Men då säger vi, men om inte vi vägrar kompromissa. Vi vägrar böja knä. Det finns ingen guldstaty här. Men vi kan böja knä och gå över till mänskliga metoder. Jag har sett så många, tragiskt nog, som kanske då desperat har velat gifta sig. Låt oss säga en tjejkompis. Och de vill ju så gärna träffa den där gudsmannen. Och han kommer inte. Och de blir äldre och männen blir färre. Så är det. Alltså, ju äldre man blir, desto fler är ju gifta. Alltså, de blir färre. Och så väljer man att kompromissa och gifta sig med någon som inte är frälst. Alltså, det blir inget bra liv. Det blir inget bra liv. Utan att man bara vägrar. Man bara överlåter sig. Gud, om jag så ska leva ensam hela livet. Jag vägrar kompromissa. Överlåtelse. Oj vad det är en stark nyckel som vi behöver i våra liv. Den tredje passagen som är väldigt smärtsam. Det är när människor sviker. När människor gör oss illa. Och det är ju så här, ju närmare de är. Och framförallt kanske om de faktiskt är fint, varmt, brinnande kristna. Vi kanske inte tycker det är så konstigt om våran granne skulle vara, nu har vi världens bästa grannar, men om den skulle vara lite elak där eller någon kollega på jobbet som inte är frälst. Men just när man vet, de har ju Jesus i hjärtat. De står ju på främsta raden och sträcker händerna i lovsången. Och kanske till och med känns för Gud, kanske till och med pastorn. Alltså, det kan vara vem som helst. Men när människor sviker, eller gör en illa, vad är då nyckeln? Förlåta. Förlåtelse. Förlåt. Det är enda nyckeln för att ta sig igenom passagen och välja att leva i förlåtelse. Och jag hörde så starkt precis innan vi åkte till Pakistan. Så hade jag en god vän som heter Marita. Hon är svensk men hon bor i Norge. Hennes man för många år sedan nu då var otrogen. Kristen, hon var kristen. Han var otrogen och lämnade henne. Och du vet, hon berättar ju då den här berättelsen. Och hon känner så mycket hat. Hon bara var ju arg och ville bara liksom slå han i princip rent fysiskt kanske. Och med sina ord och allting. Men hur Gud bara ledde henne in i en förlåtelseprocess. Och hur hon bara fick välja att förlåta. Och hon bara sa, jag blev fri. Jag blev fri. Och idag är hon mäktigt använd av Gud. I förkunnelsen, på missionsfältet. Alltså, det hade hon aldrig kunnat vara. Om hon inte hade valt den här nyckeln att förlåta. Och jag kan inte ens i min vildaste fantasi tänka hur det skulle vara om sin egen man då, eller fru, skulle göra så mot den. Det måste göra så fruktansvärt ont. Men det finns en väg igenom. Och det är förlåtelsens väg. Men även när människor generellt gör dig illa, förlåt. Det står i Lukas 6:37. Döm inte och ni ska inte bli dömda. Fördöm inte och ni ska inte bli fördömda. Förlåt och ni ska bli förlåtna. Det finns ju ett allvar här också. För Jesus säger, om inte ni förlåter så ska inte min himmelska fader förlåta er. Så det är väldigt allvarligt. Men också för att du ska få bli fri i det här livet. Och det är ett viljebeslut. Att förlåta är något du bara säger, jag förlåter. Men nu vill jag säga del nummer 2. Hur blir du av med smärtan? De sårade känslorna. För dem, jag tror du håller med mig, de försvinner ju inte när jag säger jag förlåter. Vi har haft vissa människor som har gjort oss riktigt illa. De har varit väldigt nära och sen har de satt en kniv i ryggen och stuckit. Varmt kristna människor. Vi har ju förlåtit direkt. Men hela mitt inre har ju bara varit sårat. Det blöder ju i själen. Och man fattar inte. Och det är så mycket tankar och så mycket känslor. Då vet du vad nyckeln är då. Alltså det här hänger ihop då. Det är samma nyckel. Välsigna dem i din bönekammare. Du välsignar dem. Du bara ber för dem. Du välsignar dem. Du nämn dem i namn. Nämn deras fru eller man. Nämn deras barn. Nämn deras tjänst. Nämn deras. Spelar ingen roll. Du bara välsignar. Och vet om miraklet i när vi gör detta. Vi har tagit beslutet att förlåta. Och sen välsignar vi. Tids nog, när vi fortsätter att välsigna, så kommer också liksom förlåtelsen i våra hjärtan och själen blir hel och upprättad. Vi kan tro att det kommer den aldrig bli om inte den personen ber mig om förlåtelse, men det handlar inte om det. Du väljer att förlåta och sen välsignar du personen. Och vet du hur du vet att du är fri? I början när någon har gjort det illa, även om du har valt att förlåta, då är det så mycket känslor. Så fort du tänker på personen så kommer de här sårade känslorna igen. Och du kanske blir arg och du blir ledsen. Och, alltså allt det här. Men ju mer du välsignar, plötsligt så bara märker du, nu kan jag tänka på den här personen utan att det blir en negativ reaktion i mina känslor. Nummer 2 skulle jag säga så här. När man hör någon annan tala gott om den personen. Det är också ett bra test. För att när någon har gjort mig väldigt illa. Och så har jag liksom välsignat. Och så har jag kunnat släppa det. Jag tänker inte på den personen och händelsen längre. Och så hör man någon annan. Låt oss säga att Maggan kommer här i bilen. Och så lovordar hon den här personen. Och det är liksom nästan att jag blir arg och vill säga. Så är det inte liksom. Då vill jag berätta vad som hände. Men då fortsätter man och välsignar tills man kan höra goda saker om personen utan att det blir en reaktion. Och nu är det inte alltid att vi träffar personerna i fråga, men det tredje testet är ju när du möter den. Kan du bara möta, du måste inte bli bästis och tjenis med den och kroka arm, för förtroendet kanske är förbrukat. Förtroende är ju ett kapital vi har. Förbrukar någon det, då behöver de ju samla nytt kapital hos oss. Så är det ju med alla relationer. Men du kan möta personen, prata med personen, se vem som helst i ögonen utan att det blir någonting på din insida. Så jag vill bara säga det rent praktiskt och konkret. Birgitta kanske har fler tips här. Hon jobbar ju med själavård. Men det är så viktigt. Du väljer att förlåta. Men sen behöver du också välsigna i bönekammaren. Du bara välsignar. Du ber för dem. Du välsignar tills du vet att du är fri. Du har ingenting på din insida. Så nyckeln är ju att förlåta. Den fjärde passagen som jag vill, det är 2 passager till. Den fjärde passagen som jag tänker på är Guds öken. Och det är inte bara allmänna omständigheter eller någonting som liksom, för att vi lever i en fallen värld. Det är någonting som Gud för dig igenom för ett syfte. Vad är nyckeln då? Tillåt dig att formas och slipas. För det är hela syftet med Guds öken. Jesus fick gå igenom detta. I Matteus 4 så står det att han fördes av anden ut i öknen för att frestas. Alltså det var andens verk. Men vad hände sen? Han består provet i öknen. Och när han kommer tillbaka så återvänder han i andens kraft. Alltså det var, kanske hade han inte återvänt. Nu var han ju också i fasta och bön, så det är ju också därför han återvänder i andens kraft. Men det var också i öknen. Och vill vi växa, vill vi tjäna Gud fullt ut på alla dess olika sätt som Gud har kallat oss, då kommer det öken. Och jag skulle vilja säga att de kommer lite då och då. Och när jag säger Guds öken så är det ju Gud som medvetet tillåter en viss smärta. Jag talar inte om fysisk smärta nu. Men en viss smärta i ditt liv. För att, vad är syftet? Det står Petrus i Lukas 22. Säger till och med Jesus så här: Simon, Simon, han hette ju innan. Se, Satan har begärt att få sålla er som vete. Vad är en sållning? Det var ju de här som är nätliknande där de sållade liksom. Så att det som var bra fick vara kvar. Och det som var skräp från vetet skulle ju liksom falla igenom. Det är precis därför Gud för oss genom en öken. Han sållar dig. Det trycks, det pressas. Som en vinpress. När de pressar druvorna. Det är ju inte så, kanske gör ont för dem, va? Men det kommer ju ut vinet. Alltså det som Gud vill använda. Det kommer i Guds öken. Så att det där som inte ska vara kvar i ditt liv. Som du kanske inte ens visste om. Jag tror inte att Petrus visste om det. Det står ju så här: Satan har begärt att få sålla er som vete, men jag har bett för dig att din tro inte ska bli om intet. Och när du en gång har omvänt dig, för det behöver vi också göra över det som vi gör i de här prövningarna, även när vi faller och behöver omvända oss, så styrk dina bröder. Då sa Petrus till honom: Herre, med dig är jag beredd att gå i fängelse och i döden. Jag tror att Petrus hjärta var rätt. Alltså det var, han ville ge allt för Jesus. Men Jesus visste att han har vissa saker här som behöver slipas, sållas lite grann. Och ni vet ju vad som sker. Han förnekar ju Jesus, men det också krossar honom. Han omvänder sig och så kommer han tillbaka. Och det är ju han som står och predikar sen inför hela Jerusalem. Och jag tror att vi alla behöver de här ökentiderna. Där Gud vet redan vad som finns i oss. I våra hjärtan, i våra liv. Men vi kanske inte vet om det. Jag tror inte Petrus förstod riktigt att han inte hade kommit så långt som han hade önskat. Men när vi går igenom ökentider, då uppenbaras det verkligen. Vem förtröstar vi på? Vem är det vi följer? Är det jag och mig och min tjänst? Eller är det för att betjäna människor och tjäna Gud? Alltså det kan vara så många olika nivåer och liksom områden. Men nyckeln är: tillåt dig att formas. Säg inte till Gud: när är öknen slut? När är öknen slut? För det kan vara en tid av tystnad. Öken, det är torrt. Det kan vara hela det andliga livet som kan vara lite torrt just då. Men lär känna Jesus där. Och tillåt dig att slipa. Säg inte till Gud: kan jag skynda mig ut den här öknen? Utan säg: Gud, gör vad du vill. Vad är det jag har i mitt liv som du behöver förändra? Som du behöver forma? Som jag behöver lägga av? Som du behöver slipa? Och det gäller oss alla. Oavsett ålder. Hela tiden vill Herren forma oss. Slipa oss. Och då kan det vara kortare eller längre ökentider. Så nyckeln är: låt dig formas. Och det som är så underbart, som Jesus också säger till Petrus: gå sen och styrk dina bröder. Alltså när vi har gått igenom olika saker, just på de områdena kan vi ju styrka andra lite extra. Och den femte och sista passagen, du har suttit här inne länge här nu. Men det är när vi får lida för vår tro. Vad är nyckeln då? Fäst blicken. Ha fokus. Jag kan också, hade också kunnat kalla det fortsätt uthålligt. Fäst blicken. Tappa inte taget. Släpp inte taget. Fortsätt framåt med både blick och liksom i agerande. När vi får lida för vår tro. Och nu vill jag berätta någonting. När jag skrev den här boken, Gud talade ju till mig när jag var i Bangladesh förra året att jag skulle skriva den. Det var ett kapitel som Gud talade till mig om, det ska finnas med. Och det är kapitel 7 här i, och det är passagen när vi får lida för vår tro. Och jag brottades med Gud, jag var på tak uppe i Bangladesh där på ett hus liksom för att få lite sol. Och jag brottades med Gud och försökte verkligen förklara för honom. Men Gud, hur ska jag kunna skriva det kapitlet? Jag har inte fått lida för min tro. För i Sverige vet inte vi vad lidande för vår tro är. Faktiskt, i de länderna dit vi åker, de vet, de är hjältarna. Så jag försökte liksom ungefär diskutera lite med Gud. Har du försökt det någon gång? Det gör inte det, för det hjälper inte. Det är ändå han som får sista ordet. Som Jan säger, han är HSB, han som bestämmer. Maggan pratar om det i bilen hit. HSB, han som bestämmer. Men jag försökte verkligen säga, Gud, jag kan inte skriva ett kapitel om det. Och likadant då när jag skulle tala här idag. Gud, vad har jag att säga här? Ja, men jag har egentligen bara det som ordet säger. Och jag tror att det fanns en anledning varför Gud talar specifikt att det ska få finnas med i en bok som jag bara skriver till svenskar. Det här var ingen bok till missionsfältet. För jag tror det kommer komma tider om mer förföljelse. Jag kanske inte tror att vi kommer bli kastade i fängelse så som våra vänner blir. Men jag tror att det blir mer och mer förföljelse. Och lyssna nu vad Petrus säger, eller Paulus säger menar jag, till Timoteus i andra Timoteus 3:11-12. Han säger om sig själv då, vilka förföljelse har jag inte fått utstå och hur alla har Herren räddat mig. Och lyssna det här tror jag verkligen är för Sverige. Så kommer också alla som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus att förföljas. Det tror jag är i Sverige. De som vill vägra kompromissa för ordet. De som vägrar liksom att lyda människor. Eller hur blir det nu vägrar? Jo, men att de som väljer att lyda. Man väljer att lyda Gud mer än människor. Man vägrar kompromissa. Man vill leva gudfruktigt. Jag talar inte om att bara kalla sig kristen och gå till kyrkan. Och bara sitta och nicka vad som ens predikas. För det är väldigt mycket som predikas, som jag säger, inte från just denna talarstolen. Men från många andra talarstolar som inte är sant idag. Som är rent av villfarelse. Men de som vägrar att böja sig för det. Vägrar kompromissa. Vägrar att sluta att leva gudfruktigt. Där tror jag förföljelse kommer. Som sagt, jag tror kanske inte det kanske kommer med. Men jag tror inte Sveriges regering kommer kasta dig och mig i fängelse. Men jag tror att det kommer bli förföljelse att människor kommer ange varandra. Till och med kristna. Jag tror att det kommer bli isolering, uteslutning. Alltså på många andra sätt än förföljelse. Det står så här i Galaterbrevet 4:29 också. Och som det var då att han som var född efter naturens ordning, de talar om Ismael, förföljde den som var född i kraft av anden, Isak, så är det också nu. Jag tror att det som är fött i det mänskliga inom kyrkans värld, de som kompromissar, som böjer sig för vad kanske ja, men allting annat säger och lagen säger. För lagen säger ju faktiskt att det är okej med abort. Eller allt det här med homo och allting. Men Guds ord säger inte det. Men jag tror att det som är fött efter naturens ordning. Det som är mänskligt. Den typen av kyrka och kristna. Kommer förfölja det som är fött i kraft av anden. Men du och jag ska inte kompromissa. Vi ska vara redo, vi ska fästa blicken, det är nyckeln. Vi fäster blicken. Jesus blev förföljd och kommer vi bli förföljda på ett eller annat sätt även i vårt land. Och jag tror Gud talar till mig att ha med det här i boken för att också förbereda för detta. Så håll blicken fäst på Jesus och på uppdraget. Vad är det handlar om? Att vinna människor. Vi håller, oavsett vilken specifik kallelse du har. Jag är inte evangelisten, men vi är alla kallade att göra en evangelists gärning. Att vinna människor, att ha nöd för de förlorade. Åh, vad lätt det är att bli apatisk och likgiltig. Jag går till mig själv. Har jag nöd för grannen? Har jag nöd för dem jag möter på gatorna? Eller hur lever jag? Lever jag i min lilla bubbla? Alltså, vi behöver ha fokus på Jesus. Fäst blicken på Jesus. Men vi behöver ha fäst blicken på uppdraget. Oavsett vad. Så har vi fäst blicken på att vi ska fullborda våra lopp. Paulus säger så här i Apostlagärningarna 20:24. Men jag anser inte, det sista versen för idag, att mitt liv har något värde för mig själv. Jag vill endast fullborda mitt lopp och den uppgift som jag har av Herren Jesus. Att vittna om Guds nåderika evangelium. Vi anser inte att våra liv har något värde. Lever vi för blicken fäst på Jesus, blicken fäst på uppdraget, då kommer vi inte kompromissa. Då kommer vi inte sluta leva gudfruktigt oavsett vilken press det blir. Och jag tänker att apostlarna skriver det flera gånger, att de kände sig, de var glada för att de hade fått lida för det namnets skull. Det står om igen. När vi blev arresterade i Indien för 1,5 år sedan och vi var på polisstationen och när vi hade blivit släppta, då var det ju alla var ju förstås vad skönt liksom, och de var lättare och vad skönt och liksom alla var ju så förstås, och vi var också lättare. Våran vietnamesiska koordinator David, han skrev något helt annat till oss. Han skrev: grattis, nu har ni varit värdiga att lida för evangeliets skull. Alltså, det var hans generella, och jag tror att det finns någonting här, en övernaturlig glädje som du och jag kan få känna när vi faktiskt får lida och betala priset för evangeliets skull, för våran tros skull. En glädje som vi i Sverige inte har fått uppleva ännu. Men låt oss, jag vill bara säga det, som att jag vill börja, sluta med det bibelordet jag börjar med. Allting handlar om att förtrösta på Herren. Sen kan vägen igenom se lite olika ut och Gud kanske har talat specifikt någonting till dig. Men jag vill bara säga det, att det finns en väg genom varje tuff passage. Men sök Gud, förtrösta på honom, luta dig mot honom, be honom ett ord, överlåt dig till honom, förlåt människor som har gjort dig illa. Håll blicken fäst. Igenom allt detta, låt oss bara fortsätta framåt. Och kommer vi igenom prövningar, du kommer få med dig så mycket fantastiskt guld genom de här, vilken passage den är, som du kan ge vidare till andra. Amen. Vi kan väl ta och ställa oss upp. Maggan, du får komma fram. Jag vet att klockan är mycket här nu. Men jag bara säger till dig, jag vill be för dig. Generell bön för er alla. Vill du ha bön för en specifik passage, då vill jag bara lägga händerna på dig idag. Jag vill bara proklamera att Gud kommer göra en väg. Jag vill inte be för specifika detaljer nu, för jag tror Gud vill ge dig redskapen och nycklarna. Men är du just nu i en prövning, kom fram, både Leif och jag, kanske någon mer, vi är bara med och lägger händerna och bara proklamerar Guds väg, att Gud ska leda dig igenom. Om det är Gud vill ge dig helandet idag, eller om Gud vill att du ska överlåta dig och säga: Herre, om jag inte blir helad, det spelar ingen roll, jag kan ta mitt helande, men blir jag inte helad kommer jag tjäna dig ändå. Så vi kan väl bara ta och sluta våra ögon och så bara be jag för dig. Och så vill du komma fram, så kom fram, och så leder Maggan oss i några sånger. Herre, jag bara tackar dig och prisar dig, Herre. Tack att du är densamme, Herre. Du är densamme igår och idag och i all evighet, Herre. Du är densamme oavsett vad vi får möta, Herre. Då har du kontrollen och vi förtröstar på dig, Herre. Herre, vi överlåter oss till dig, Herre. Herre, vi bara tackar att du inte bara har en väg. Du är vägen för oss, Herre. Herre, när Thomas inte visste var du skulle ta vägen, då svarar du: jag är vägen, sanningen och livet. Tack att du är det för var och en av oss här idag. Tack att du gör en väg. Tack att du är expert på att göra en väg genom varje rött hav, Herre. Och jag bara ber för mina syskon här idag, Herre. Herre, jag bara tackar dig, Herre, för en väg igenom för var och en, Herre. Herre, jag bara tackar dig också att du ska tala specifika ord. De som behöver den här nyckeln, en stav att kunna lyfta, ge dem det här. Ge dem ett ord ifrån himmelen som de kan hålla fast vid, som de kan tala ut, Herre. Och Herre, jag bara prisar dig. Herre, jag bara tackar dig, Herre, att du gör en väg oavsett vilken passage som vi möter nu eller framöver, Herre. Och vi säger, vi vägrar att ge upp, Herre. Vi vägrar att kompromissa, vi vägrar att böja oss, Herre. Utan vi bara fäster våran blick på dig. Du som är trons upphovsman och fullkomnare, vi fäster blicken på dig, Herre. Och du tar oss igenom på ett eller annat sätt, Herre. Jag bara talar ut över oss var och en, Herre. Tack för en ny tro, framtidstro och hopp för det som ligger framför, Herre. Att vi inte ska stirra oss blinda på det vi går igenom, utan vi fäster våran blick på dig, Herre. I Jesu namn. Amen.